Välkommen till podcasten Atta Dotter i Bjurvald. Det är jag som är Margrethe.
Och det är jag som är Lisa.
Vi kör igång.
Yes, det gör vi. Tidig morgonpodd också denna gång.
Oh yeah.
En nya grej.
Du Lisa, när jag säger följande, hur reagerar du då? Mm. Varningstexter på artiklar.
What, säger jag? Det finns väl inte?
Det finns.
Nej.
Jo, någonting som jag också tycker är bra. Och nu pratar vi inte de omtalade triggervarningarna som vi har sett. Alltså, medierna har inte börjat triggervarna i sina artiklar.
Nej.
Utan snarare en varningstext på, det är P4 Halland ska jag säga, som har börjat med det här med sina artiklar. Som börjar med varningstexter på gamla artiklar som helt plötsligt får stor spridning i sociala medier.
Ja, men Margaret, det har jag sett. Mm. Äntligen hänger jag med.
Ja.
Nej då. Men det har jag faktiskt sett. Det var någon annan dagstidning som hade precis samma sak. Vi vill göra våra läsare uppmärksamma på att den här artikeln är från 2010. Den har fått spridning nu i sociala medier.
Ja,
ja, men det tycker jag ju är jättebra.
Eller hur?
Och har du också tänkt på en sak i samma veva, att datummärkningen på nätet är ganska undermålig?
Ja, alltså det här har jag ju klagat, tjatat och rantat om.
Ja, men inte i denna podd.
Nej,
faktiskt.
För, alltså, på riktigt så är det ju alltså medvetet gjort av medierna.
Också.
För att man vill till exempel få den här liksom superspridningen på gamla grejer. Alltså det kostar ju absolut ingenting.
Nej, man vill få snurr på det igen. Folket gör det gratis, lägger upp sina Facebook-sidor och hetsar upp sig igen. Någon som är, har kallat någon för smal eller för tjock eller vad det nu är, någon skvaller.
Och gamla brott och så vidare.
Ja.
Jag har också alltså ett antal gånger och varit med om det liksom som redaktör, att skribenter har kommit med idéer kring en aktuell nyhet och sen så här, du vet, man vill dubbelkolla när det här är från för att det låter lite så här. Och då ser man alltså gömt utav bara helvete hittar man en datummärkning och att den är liksom ett par år eller flera år gammal.
Men det har jag också varit med om, att någon tipsar och så säger jag, men det här låter jättebra, det här är väl någonting att skriva om, vad tycker ni om det här? Sen så kommer man ganska långt, sen så är det någon, men du, nu såg jag någonting konstigt här, nu när jag googlar efter mer information så ser jag att alla andra medier skrev om det här 2012. Aha, den här var också 3 år gammal.
Ja.
Så man kan komma ganska långt i planeringen utan att se det. Men det här är ju då intressant med varningen. Börjar medierna självsanera, menar du? Att man struntar i det här dolda beteendet för att få fler klick? Det blir en form av självsanering. Att man,
hur menar du?
Ja, jag menar att man sätter ut varningstexter. Man struntar i den ekonomiska aspekten. Utan man sätter liksom läsarintresset först.
Du menar de gör sitt jobb?
Ja, what's that about? Utan att ha fått en varning av PO eller liknande.
Nej, men jag tror att, helt enkelt att det har blivit så pass vanligt nu att det är ett nödvändigt ont. Alltså, just varför jag tog upp den här P4 Halland och att de har börjat med en så här, observerat nyheten är från ett annat år liksom, är ju för att en nyheten i det här fallet som spreds som en löpeld var om, den var från 2014, om en 40-årig man på ett asylboende som ska ha krävt sex av en 9-årig flicka. Och då har den blivit, men, så här, sprids som fan, och jag menar, jag antar att så här, man måste gå in då vid en viss tidpunkt som ansvarig utgivare och bara, men ursäkta, så här, nu händer det. Det här kan få liksom reella konsekvenser typ. Så
alltså det,
det är inte bara så här, för att oftast nu, det här är bara mitt eget intryck, oftast är det så att gamla texter och artiklar och nyheter som sprids är lite så tokroliga.
Ja, så är det ju.
Eller
absolut.
Typ så här gammalt som inte gör så mycket att det sprids. Alltså det är så här,
nej, titta här när ankaret råkar rapa i direktsändning. Det är typ sådana grejer som håller på.
Eller så här resultat från någon undersökning typ så här, åh, visste ni det här, typ så här, visste ni allt? Typ bla bla bla. Man, kaffe är inte alls så skadligt som, alltså såna där saker.
Ja, ja.
Men nu när det börjar bli så här som att saker och ting händer här och nu som absolut
mer gör direkt det, nyhetskopplat, ja, precis.
Så fattar jag. Men fan, jag tycker det är så jävla rätt åt medierna om det här börjar hända. Så här, ni medvetet vill dölja när era artiklar var publicerade. Mm. Kolla, nu det blev problem.
Ja, faktiskt. Väldigt intressant det här du säger med de reella konsekvenser du kan få, till exempel för personer. Men om det är någon som sen har befunnits oskyldig till exempel, som återigen får en nätmobb efter sig. Och vi vet ju här hur snabbt det går idag, med att man lägger ut någons adress och sen så blir det nedklottrad, sen står en jävla mobb utanför. Alltså steget från nätmobb till fysisk mobb blir ju faktiskt allt kortare.
Just.
Så det är ju verkligen obehagligt att tänka sig. Så att, ja, nej, men då är det ju jätteviktigt. Men man vill väl hellre se, det landar vi väl i båda två då. Mm. Tydligare datummärkning från start.
Undrar vilken, jag skulle vilja göra så här en, alltså en, det borde ni på medievärlden göra. Ja. Jämföra de stora sajterna och se vem som är sämst.
Ja, det är jättebra. Vi kanske inte ska ha just den lite elaka utgångspunkten. Vem är sämst? Ja. Men vi kanske ska titta vem är bäst. Så får du sätta sig som ett bra exempel. Nej, men det är jättebra. Och också, du kan ju inte veta i förväg. Man har ju så enorma digitala arkiv på nätet. Så du går ju aldrig att veta vad folk snappar upp. Det kan ju vara vad som helst som någon av de här hatsajterna till exempel får korn på. Nu är det någon som heter upp. Det kan vara någon gammal minister till exempel. Så sprids det som att det är en dagsaktuell händelse.
Men alltså för partierna måste ju det här vara ett helvete, tänker jag. Ja. Om man byter stol lite. Att så här, ja, men någon rubrik så här, Moderaterna vill, och sen så någonting som så här är flera år gammalt.
Ja, alltså, det är inte, absolut. Nej.
Det är inte bra om det blir så jävla fel som det har blivit.
Hur långt tillbaka ligger grejer? Alltså tittar du på Aftonbladet så hittar man ju ofta grejer från 99-2000.
Ja,
så. Så det ligger väl tillbaka till mitten / slutet av 90-talet?
Precis, man brukar ju kunna se just sådär liksom riktigt gamla grejer. Mm. Brukar man kunna se i, så här, i kodning. Och,
ja, man alltså kan se bara i font och stil på kvällstidningarna.
Ja, men
det är väldigt så här tjockt och svart. Och det ser nästan ut som om man har så här skannat in en trycktid och lagt den på nätet.
Ja, och man märker också så här när, alltså, sajter som har gjorts om och så här, migrering har blivit lite fel. Alltså, men det där är också ett problem. Så här, migrering som har gått snett åt helvete, så det går varken att hitta publiceringsdatum, artikelförfattare eller så här, någon så här relevant information om vem som ligger bakom artikeln på de här sajterna. Jag tycker också en grej från ett personligt eller en personlig synvinkel.
Mm.
Det är jävligt störigt när gamla grejer man har skrivit dyker upp.
Absolut, absolut. Det kan vara hur gamla grejer som helst.
Alltså, jag häromdagen så var det så här en grej som jag hade skrivit som heter Allt jag har lärt mig om män och hur
det
jag har lärt mig
verkligen.
Det.
Carrie, alltså,
yeah.
All you want to know about sex, who's afraid to ask, eller hur?
Ja, men precis. Som blev lite såhär semi-spridd. För att den är jävligt rolig. Men den är också såhär skriven för typ 4 år sedan. Och det var ett helt annat. Alltså det hände så mycket på så kort tid. Det är jävligt jobbigt.
Ja, jag tycker det är kul. Jag kan ha gamla ledarartiklar som blir spridda och sen så är det en helt annan politisk situation. Någon gång var det någon rysker tycker, men det gjorde inte så jävla mycket för att situationen i Ryssland har förvärrat så mycket. Så man kan nästan ta den och multiplicera med 10. Så allt jag skrev om Putin där, det kan jag verkligen stå för. Men däremot så är det ju lustigt när det är såna här gamla, att världsläget kan helt ha förändrats. Det kan vara en konflikt som inte längre finns, en konflikt som har eskalerat.
Mm.
Och du har inte alls, det kanske har framkommit information som gör att du inte alls har samma åsikt i det.
Mm.
På så sätt är det ju. Men där måste man säga att just ledartexter har väldigt tydlig datummärkning.
Eller? Ja.
Ja, av någon anledning. Och det är väl för att det är just att det trycks varje dag. Det kan väl inte vara något annat. Ja. Medan krönikor till exempel, om man skriver krönika en gång i veckan eller något, då kan det vara jättesvårt att hitta. Men där skulle det vara kul att få in lite exempel, tycker jag, från våra lyssnare i mediebranschen. Har ni varit med om att era egna gamla texter har plötsligt oförklarligt fått snurr? Har ni blivit lurade på något sätt? Har ni sett något sådant nyhet? Vad tycker ni? Det kan vara lite kul att höra.
Jag tycker det är jävligt roligt när alltså alla har vi ju börjat någonstans och då har vi skrivit notiser och rewrites och saker vi kanske inte hade valt att skriva om.
Nej.
Jag tycker det är jävligt kul när sådana saker dyker upp. Alltså men små notiser, larviga notiser, så ser man att någon så här, riktigt namnkunnig har skrivit den.
Ja, jag är så glad att jag började ju precis när internet kom, så jag vet inte fan vad det fanns, om det var liksom. Jo, man kunde väl skaffa sig så här, är du bosatt utomlands kan du skaffa dig tidningen ändå. Ja, du har ju redan med tiden. Men jag började ju skriva typ 94-95, så precis på gränsen.
Gud, hur gammal är du?
Ja, jag är ju 48 och ett halvt. Men jag började som tonåring. Då är det därför, ja. Mycket av det finns ju inte. Och det är jag glad för. Jag undrar hur det skulle kännas om såhär, någon av mina gamla texter, typ såhär Sting eller Expressen Söndag, kom igen. Någon av de första grejer jag fick göra av en redaktör som ville testa mig var ju att ringa runt till massa svenska kändisar. Jag var 16 och ett halvt och frågade hur de förlorade oskulden.
Va? Ja. Fan.
Alltså jag blir lite så kallsvettig när jag pratar om det här. Nervositet sitter kvar. För fan om någon skulle lägga ut det nu.
Uh-huh.
Ja, det skulle väl i och för sig vara lika synd om kändisarna.
Men verkligen.
Då kan man tänka sig vad intressant det är vad svenska kändisar håller länge apropå ingenting. Det är väl lite av ett sidospår. Men de flesta av dem för så här 20 år sedan är fan stora idag. Möjligtvis med undantag för Stakka Bo som numera är Johan Renck. Mycket seriös och allvarlig regissör. Som då var
som har lyckats ändra image.
Ja, precis. Men de flesta andra liksom har känt som Carola och sådär. Det är still going strong.
Fan vad du, ja, vi behöver verkligen nya kändisar.
Ja, det behöver vi. Kom igen. Men du, apropå kändisrapportering, vet du vad jag blev glad för?
Vadå?
Ni vet ju att vi har ju haft Karin Lennmor, chefredaktör på Svensk Damtidning här. Vi har snackat lite om bevakningen, den servila bevakningen av hovet och det allmänna fjäskandet. Men vad intressant är att nyheten om prins Carl Philips fru Sofia, att hennes graviditet, hon väntar parets första barn, att det har legat så lågt ner. Har du sett det?
Jag har tänkt på det. Och min egna teori är att för att det är så jävla mycket barn.
Ja, eller hur? Det är inte lika länge samma sensation som när prinsessan Estelle kom.
Det finns bara en barnen. Estelle.
Ja, det kan alltså... be only one. Jag ser henne framför på livrustkammaren med ett svärd.
Exakt. De andra är så här. Aha.
Ja.
Vem bryr sig?
Ja, det måste vara så, eller
men
hur?
Det är lite som när folk får sitt så här, tredje eller fjärde barn.
Ja, man bara, ja, nu spottar de ut en fjärde unge. Okej, det är inte längre så här tårögt. Ja. Ja, men det kanske är så då. Jag tycker i alla fall att det kändes härligt. Långt ner på alla så, och till och med på tabloidernas sajter var det när nyheten kom. Under sådana här ganska ointressanta lokalnyheter och men absolut inte som kan sälja. Kanske som nyhet, du vet, 15-20 uppifrån.
Det är ju verkligen en positiv utveckling.
Ja, bra. Så fortsätt skaffa barn, kungafamiljen, och gör er själva ointressanta.
Jag tror verkligen att de kommer göra det också.
Ja.
Alltså det känns ju, jag får så här...
Om de fortsätter att gifta sig och föröka sig med vanliga svenskar så blir det ju också svårt. Alltså till slut är de ju bara så här vilken svennefamilj som helst. Precis. Känner jag.
Det är ju också så här, just för... Ja, men typ i den åldern som du och jag är i. Alltså det är mycket folk som i ens närhet som skaffar barn hela tiden. Det är verkligen så här.
Ja.
Oj, alltså nej. Man är lite trött på det.
Ja, och så framförallt så sänker det väl dem till den här vanliga folknivån. Men det är det vi har varit inne på här förut. Alltså det snackar vi om med Karin Lennmor. Hur länge kan monarkin hålla när du tar bort alla magiska element? Du vet, ungarna går på vanligt dagis, man ser dem handla, de storhandlar. Kanske ett smart drag av prinsessa Madeleine på så sätt att flytta utomlands till London. Det blir lite mer exklusiv och det blir lite mer spännande för medien att jaga henne där än när de bodde och man kunde liksom se dem nere vid Stureplan med matkassar. Det kändes inte så jävla speciellt.
Nej.
Ja, men det tyckte jag. Du, jag måste också säga en annan grej. Har du sett att vi har fått fin respons, inte bara på Twitter utan via mail, på vårt förra avsnitt där vi tog upp lite grann det här med träffar offline?
Det är jävligt kul.
Det var ju jättespännande.
Det måste vi faktiskt styra upp.
Ja, jag undrar om vi ska göra det. Jag tänker att man skulle ha så här Amazon Lounge eller någonting.
Exakt. Fan, du har redan hittat ett namn. Nej, men det borde vi verkligen göra. Alltså, så här. Gud vad jag hade behövt så här ett sånt nätverk eller liksom gäng eller sammanhang igår. Eller så här, det är lite då och då som kvinna i den här branschen som fortfarande är väldigt mansdominerad, eller den här världen som är mansdominerad, som man känner så här, helvete vad energi det går åt att bara så här... bevisa sig hela tiden. Alltså hur mycket mer energi man lägger ner på att så här, att folk ska ta en på allvar liksom, eller på det sättet man vill bli tagen på än ens manliga kollegor. Och fan, alltså när det händer, det är så här, igår kände jag bara, nej men ska man bara ge upp? Alltså för det är så jobbigt att hela tiden kämpa.
Det är roligt att du säger det.
Det är lite tabu Margaret. Också att prata om ja. Det för att man ska verkligen bara så här.
Men det går ju inte att bortse från längre. Jag tycker också att när jag föreläste för ett tag sedan så var det en så härlig professors slusk till man med, ja, men du vet, den klassiska noppiga tweedkavajen och lite så orakad och påverkar naturligtvis inte folks uppfattning. Och då tänkte jag på hur jag verkligen sätter på mig så här stram kavaj, sätter upp långt blont hår i en stram knut, skjorta, högklacka för att bli lite längre. Alltså varje del verkligen anpassas efter en manlig norm. Det vore härligt om man bara, nu jävligt sätter på min röda utsvängda vippkjol med Marilyn Monroe-urringning och ritar lite en liten mors.
Alltså jag fick så här en kommentar häromdagen. Jag har ju rosa hår för tillfället. Mm. Jag brukar ändra ganska ofta liksom. Mm. Och alltså det är ju en av anledningarna till varför jag älskar att vara journalist och ja. Liksom sitta och skriva och vara redaktör, för att vi inte har en dresscode liksom. Man, ja, man kan ändå så här, typ klä sig liksom lite som man vill.
Ja, så är det.
Men alltså det är så mycket kommentarer om just det rosa håret. Och alltså häromdagen var det verkligen så här en äldre herre i denna bransch som bara, men gud, jag trodde det bara var 10-åringar som färgade håret rosa.
Så varför sa du inte det? Jag tyckte det bara var 10-åriga pojkar som pratade rätt ut utan att tänka efter, skulle du sagt.
Men då är det så här, alltså det kanske, han kanske inte tänkte på att den kommentaren så här, känns jävligt oskön i så här, jobbsammanhang. Men den gör ju det.
Vet
alltså
vad,
det ligger
kvar,
det bara så här, vad fan, tänk så...
Ja, det tråkiga är att det här är ingenting som kommer inifrån oss. För att då skulle du kunna åtgärda dig själv och säga att nej, men det här är någon fix idé jag har fått. Det är som någon slags kroppsnoja eller whatever. Men det är ju inte så. Man ser ju bevis på bevis. Varje gång jag har möten och man klär sig liksom enligt mer strikt manlig norm blir man tagen på så mycket större allvar. Man får bättre feedback på föredrag. Du blir behandlad på ett helt annat sätt än när du ser mer kvinnlig, ungdomlig eller vad det nu är ut. Och det är så tråkigt, men jag känner, jag har inte tid med det här. Jag orkar inte. Jag vill att mitt professionella liv ska gå smidigt och på räls och inte ha några jävla störningsmoment i form av att bli gulligummad med. Så att jag kör på. Men det är jävligt trist att det ska behöva vara så.
Ja, men det är så utmattande.
Ja, det är det.
Alltså det är utmattande när man är så här, när man har varit med om det så jävla många gånger och så här, kommer det aldrig ta slut? Lite den känslan. Ja, det var bara en parentes. Ja. Det här är ju liksom en känsla som kommer varje vecka.
Verkligen, apropå det, när jag åkte flygplan för några dagar sedan, och då så kom flygvärdinnan fram till den enbart manliga rad män som satt vid nödutgången, alltså tre på ena sidan, tre på den andra, sex män, och så förklarade hon lite vad som skulle hända med väldigt så här flörtig ton. Men jag tror inte att det där kommer bli några problem för ett gäng starka karar som ni.
Min gud.
Och då skrattar hon lite såhär svettigt uppskattande och säger, jaha, välkommen till Mad Men.
Ja, men fy.
Så, ja, det finns ju yrken.
Annars är det där, är det där ett ganska så här bra slash billigt fult knep att bara ge så här män olika sådana komplimanger för hur manliga
de är. Vad leder det till?
Nej, alltså ingenting.
Nej, men jag håller med dig.
Men det är klart, man hade ju kunnat, för att man vet ju så här hur man ska göra, så man hade ju kunnat avvända dem ganska.
Ja, hon tänkte väl säkert då, kanske rent taktiskt, att nu jäklar, du vet, händer något med här flygplanet så kommer de köa för att få hjälpa till att öppna den här luckan. Ja, så det kan ju vara smart.
Men det är väldigt lätt på det sättet.
Ja. De är det, eller hur?
Mm. De är det.
Ja, vi ska inte ha någon manliga gäster i den här podden fortsättningsvis. Nej. Det måste vi säga. Vi har spännande kvinnliga gäster på gång däremot, men vi ska inte säga någonting. Du, tiden börjar redan kortas ner. Vi har lite andra små grejer att ta upp.
Ja, jag skulle vilja prata om en grej. Jag, som bekant, så är ju YouTube-tittandet väldigt stort i de lite yngre målgrupperna. Mm. Världen över, men om vi pratar liksom Sverige, så är det så här, de YouTube, alltså vloggarna, alltså vanliga personer som lägger upp videodagböcker på YouTube, de är ju så här hur stora som helst. Alltså jag tror att många i vår bransch skulle ändå så här, som inte jobbar med just rörligt, som skulle få lite mer insikt i hur stora de här YouTuberna är skulle bli så här, åh herregud, alltså det är en så här våt dröm typ.
Ja, Michelle Obama har ju träffat dem där och de blir inbjudna till stora mediekonferenser i USA, de hundratusentals följare, och ibland handlar det om till exempel makeup tutorials, alltså hur lär du att sminka dig så att du ser ut som Kim Kardashian, och så är det 700,000 människor som tittar på det.
Ja.
Det går inte att föreställa sig.
Jag tycker det är så jävla fascinerande och coolt, men jag har aldrig riktigt varit en sån mediekonsument som har så fastnat för just YouTube, alltså att följa de här. Men någonting hände i helgen. Jag har blivit helt besatt av en YouTuber.
Och alltså, vad roligt.
Ja, det är en svensk tjej som heter Therese Lindgren.
Okay.
Som ju dels så som hon liksom blev känd var att hon just la upp så här smink tutorials och skönhetsvideos. Men nu är hon så pass stor att hon alltså lägger upp så här vanliga vloggar, alltså en videodagbok typ. Hon har alltså 200,000 prenumeranter.
Ofattbart.
Och tänk målgruppsprecisionen där. Alltså det är verkligen så här unga
tjejer. Är hon sponsrad?
Alltså hon har ju supermycket samarbetspartners. Men som jag har förstått det så, så som hon liksom får in pengar är ju på så här annonsering och typ branded content samarbeten och sen så nu håller hon på att starta egen business liksom. Alltså en webbshop.
Går du att förstå ungefär hur mycket hon tjänar? Är det ett avsnitt i veckan eller per dag? Eller?
Det är lite olika, men typ men tre gånger i veckan.
Någonting sånt. Går du att förstå vad hon tjänar per avsnitt?
Nej, eller? Men till exempel så här, lyckades hon köpa en lägenhet. Alltså det är hennes dayjob nu.
Okej, okay, Margret, låt oss börja lägga ut den här podden på YouTube. Jag har ju tänkt det förut. Att, varför lägger vi inte ut den här?
Ja, men för att, vad fan, vill någon se
det? Det tror jag absolut.
Apropå det, måste jag snappa från det. Inte bara det, alltså jag blev verkligen besatt. Jag började kolla på några videos och fastnade. Och sen så var jag inne i en loop av att jag hade kollat på 20.
Herregud, hur långa är de? Tittar hon in i kameran och bara pratar?
Ja, alltså det är verkligen såhär vloggar. Hon bara rakt upp ner och pratar in i kameran.
Vad säger hon? Vad har hon att säga?
Men det är allt möjligt.
Allt möjligt, insikter om livet.
Ja, typ såhär fem värsta skönhetsmissarna. Och sen så nästa är typ hur du får en festsminkning på 15 minuter. Och sen är det en tredje som kan vara så jätteallvarlig, typ hon berättar om sin panikångest och hur hon liksom har dealat med det och så vidare. Men det jag egentligen ville komma med i det här lilla snacket om att jag har blivit besatt av henne är just liksom siffrorna, nyckeltalen. För jag såg också häromdagen i veckan att Big Brother har kommit tillbaks.
Ja.
På kanal 11 och jag såg en artikel på Dagens Media om att om deras tittarsiffror och att senaste avsnittet hade 18 000 tittare.
Åh herregud.
Premiäravsnittet
det
hade,
var ju rekordlågt.
Premiäravsnittet hade typ 115 000 ändå så här liksom rekord för den kanalen och så här jättebra start. Men sen så har det sjunkit. Och jag tänkte på så här, det här är liksom en riktig jävla fet produktion.
Ja, det är det.
De såhär, dygnet runt filmar om de här människorna. Det är ett såhär välkänt format som de använder. Kostar hur mycket som helst att göra. Och ändå så når de 18 000 i målgruppen.
Ja, ja.
Och sen så har vi då Therese Lindgren som varje
kostnad
gång
kostnad noll, sätter på kameran noll i sitt sovrum.
Varje gång hon lägger upp någonting så är det alltså minst 200 000 som tittar på det. För att det är bara de som prenumererar.
Men Margret, varför har inte de stora tiderna knutit till sig dessa vloggerskor? Det är ju något man har funderat över tidigare också. Varför?
De har ju typ,
är det för att man inte förstår formatet eller?
Ja, men just för att det handlar om var de producerar materialet. Man kan inte ta det från YouTube.
Det är så.
Det är så. Alltså, man kan absolut göra samarbeten med YouTube. Människor göra liksom exklusivt rörligt material på sina egna sajter och så vidare. Det lyfter inte på samma sätt. För att de är ju inte household names.
Nej.
Alltså Big Brother-formatet och Big Brother blir ju så här ändå så här artiklar om i kvällspressen så här, olika skandaler eller vad fan så här, även om men inte så många kollar men de här YouTuberna, så hur många vet om Therese Lindgren är?
Nej, inte i vår bransch som sagt, men uppenbarligen bland unga människor. Ja, är det inte också den här bilden som man har, som jag också har, ska erkännas, av att det är unga tjejer som inte har någonting viktigt att säga utan bara är besatta av olika färger på lippglans.
Precis. Och att man, allt som är kvinnligt kodat behandlas ju styrmoderligt minst sagt av medierna.
Ja. Men varför kan vi inte bädda in YouTube direkt, ha ett direkt samarbete med YouTube?
Men det, alltså,
är det för konstigt?
Nej, men det kan man ju göra. Ja. Men frågan är hur pass värt det är för medierna. Alltså för att det är ändå YouTube som får klicken och så här, den personen som får intäkterna.
Ja, men jag tänker att man visar att man har koll. Man får så unga målgruppen till sin sajt. Att det blir den typen av intäkter.
Jag tror.
Som inte materiella.
Ja. Jag tror, det här är min liksom, teori, att så här, det är verkligen medierna som har ett desperat behov av så här, de här youtuberna, inte tvärtom. Mm-hmm. Innan var det ju verkligen så här att medierna kunde lyfta någon och göra den till en stor stjärna och så här, betala bra arvoden, hej och hå. Ja. Nu är det alltså så här, jag tror det är så dyrt att göra sådana samarbeten.
Ja, men det vet, men det här har ju många pratat och skrivit om, att det verkligen är Andy Warhols framtid det här. Alla skapar sina egna 15 minuter av fame. Men man brukar ju ofta ta familjen Kardashian som exempel, men de har ju ändå liksom proffs vehicles nu med egna tv-serier och produkter och liknande. Det intressanta är väl liksom att det inte tar ut de här youtuberna, eller hur? Alltså de fortsätter att existera med hundratusentals tittare liksom, i det här klimatet. Mm. Hur länge kan det hålla? Hur länge kan det vara så här?
Gud, jag har ingen aning, men jag tror att det kommer väl vara som med så här bloggboomen, att så här, det kommer vara superhett under en tid och sen kommer några jättefå leva kvar, alltså långsiktigt. Och just den här treslinjen är ju en av dem som är så här superduper stor. Alltså det är inte så här, det finns ju inte jättemånga i den kalibern i Sverige liksom. Men så hon är väl YouTubes Blondin Bella, om man ska jämföra med bloggvärlden liksom.
Ja, men kan man inte liksom köpa över henne till exempel en kvällstidning och ha henne som videokolumnist en gång i veckan och se hur många som börjar kolla dit? Ja, men om du tänker så här, du betalar standard frilansarvode idag, vad är det du är här, du får 3,5 för en krönika.
Men vet du vad, det funkar inte.
Gör det inte.
Nej,
det.
För att säga målgruppsprecisionen. Treslinjen har redan och når den här liksom attraktiva målgruppen. Sätter man henne på Aftonbladet eller Expressen, då har man helt plötsligt hela svenska folket som ska kolla och bara bli irriterade av det innehållet, för att de fattar inte. Så att jag tror inte att det är så här värt för varken mediehuset eller för YouTube vloggaren. Men nu, det här är bara hobbyanalyser. Men
jag, nej, det tycker jag väl inte. Jag har blivit... Ska du inte sänka dig själv på det här kvinnliga sättet? Va?
Men jag har blivit så fascinerad.
Ja, jag tänker kvar så fort kul. Vi har slutat på det här nu. Men ibland så är det intressant när du har dina fantastiska spaningar. Så har du ju gått lite fel med en av dem.
Ja.
Du vet vad jag tänker på.
Du tänker på Jodel.
Ja, det gör jag. Som användes för att mordhota skolor och universitet. Hjälp alltså. Men det tog vi upp redan när du tipsade om Jodel. Då pratade vi om det här. Det är liksom helt anonymt och ingen aning. Det är ett chattformat liksom där det kommer in vem som helst.
Nej,
liksom.
Det är inte ett chattformat.
Nej, okej, förlåt.
Det är ett flöde där man kan publicera sig anonymt. Det är som heter linjen fast digitalt.
Ja, det heter linjen. Heter linjen.
Som jag fortfarande är väldigt förtjust i.
Ja.
Dock, trots att det är annat för att hota.
Ja.
Men
du som är där, har folk flytt från Jodel nu?
Alltså, att jag är där är ju att ta i.
Ja, men du, okay, du har den i din telefon, du checkar in då och då.
Lite då och då.
Ja.
Jag har väldigt hög karma där, kan jag säga.
Ja.
Men, nej, men det har så här, det blev ju rikskänt för ett par veckor sedan när någon hade hotat Lunds universitet.
Ja.
Det var någon skojare från 4chan, alltså det var inte ett riktigt hot. Dock att man tog det på allvar, vilket var bra. Nu såg jag att igår så har det hänt igen på Linköpings universitet. Så det är ju lite trist att det används så.
Ja, och då undrar jag om vi inte ska ha amatöranalys utan proffsanalys. Vad innebär det här för ett sånt varumärke?
Hur jätteskandal, alltså Jodel hatar ju sånt där. Fler, som vi pratade om då när jag tipsade när vi var i Borås. Alltså, i flera mindre städer har man ju stängt av Jodel liksom. Det går inte att använda den där.
Snacka om katastrof, ja.
Man vill inte ha så här negativt överhuvudtaget, man vill inte ha mobbning, man vill inte ha, framförallt inte hot. Och alltså så här, det är väl några som tycker att det är jävligt roligt nu. Och skapa uppmärksamhet.
Men du, Margret, här måste man ställa några följdfrågor. Alltså, fanns det inte en slags backup-medvetenhet då, hos Jodel om att sånt här kunde hända? Har de inte en form av moderatorer i sitt heta linjenflöde?
De har det. Och de där grejerna försvinner ju också. Alltså, de agerar ju ändå så här, relativt fort. Ja, det gör de.
Men hur lätt, det var någon som tog en skärmdump och det fanns kvar. när det uttrycktes hot, eller hotet kom liksom.
Men det sprids ju såklart fort. Om någon skriver i ett helt anonymt flöde typ såhär, alla ni som går på det här universitetet, går inte till skolan imorgon för något kommer hända. Det sprids ju som en alltså, man behöver inte vara på joddel för att bli rädd för det. Det sprids ju genom andra kanaler.
Det är svårt att göra någonting åt. Det är som du säger, det handlar inte om något. Det är ändå information som måste delges allmänheten och polisen.
Visst.
Så det är det ena. Det andra som man tänker om man är lite konspirationsteoretiskt lagd, det kan det vara någon rivaliserande tjänst som har gjort det här för att sänka joddel. Det är väl inte helt osannolikt.
Men fan, nej.
Tror inte det? Har de inga rivaler så, eller? Är det Snapchat? Är det en rival till joddel?
Nej, Snapchat är rörligt.
Ja, men nu tänker jag ändå så här, du vet, tävla om unga människors uppmärksamhet.
Lisa, din Snapchat dissande har gått för långt. Okay. Vet du hur stort Snap är?
I know. Jag vet. Jag
ska snappa dig nu.
Nej, för fan! Då får du göra så här, får hålla för ögonen.
Du, jag ska spela sen när vi har slutat spela in. De har lite roliga filter också.
Oh, du kanske gör med svartvit.
Det kan jag absolut. Mm. Men du, jag vet att American Apparel har ju varit med ganska mycket i ropet senaste tiden. Vart rykten om konkurs och så vidare. Vet att du har en spaning kring mediernas bevakning av det företaget?
Ja. Snälla journalister, när ni ska skriva artiklar om obehaglig sexism i bilder, bildsätt inte med obehaglig sexism. Det får det att se väldigt dum ut. Synd är det här bland annat Resumé, Dagens Media, men flera andra tidningar också. Det ser så jävla korkat ut. Alltså här vill man visa att man hänger med i det som händer i branschen, och man skriver då om att de går i konkurs och det här är den typen av bilder. Men det är helt okej att bara beskriva det med ord. Man kan säga att de har blivit ökända för sina sexistiska bilder. Det har liknat vid barnpornografibrott. De har väldigt sexualiserad, förnedrande blick på olika sätt. Man behöver inte ens skriva så ingående. Men alltså, bildsätter det med just dessa bilder av nakna tjejrumpor och skrämda blickar in i kameran. Det är fan direkt osmakligt. Det påminner mig väldigt mycket om en debatt som jag medverkade i igår i Oslo med Lärarförbundet där och Amnesty, med den intressanta rubriken "Kan vi alla vara Charlie?" Alltså Charlie Hebdo. Därför att debatten i Norge och i stor del av Europa har ju varit så här, att du är feg om du inte publicerar bilder från satirtidningen Charlie Hebdo, eller du vet, profeten Mohammed med bomber i turbanen och allt det här som har varit. Men det är ju väldigt antiintellektuellt förhållningssätt. Det finns många olika anledningar till att man väljer att inte göra det. Man kan till exempel beskriva det med ord. Man kanske inte har, som liten tidning kanske inte alls har de resurserna för att klara av ett eventuellt hot som kan följa. Och då måste du sätta dina egna medarbetare först. Så det är väldigt många intressanta människor som var med, filosofer och så vidare. Och det här är väl liksom lite grann i samma linje. Bilden finns, men du som redaktör har liksom ett publicistiskt övervägande. Du behöver inte trycka bara för att. Du måste fortfarande tänka, ska vi visa den här bilden? Är det nödvändigt för att läsa det? Är det här till exempel ett så stort varumärke att folk, eller framförallt våra läsare, tidigare har stött på det? När det gäller American Apparel och de som läser artiklar om det, så är det definitivt så. De som läser artiklar om det är folk som är intresserade av reklam, medier, annonsering, marknadsföring. De kommer känna till det här varumärket. Och det andra är ju, räcker att beskriva det? Kan du med ord, som är liksom redaktörens och journalistens verktyg, beskriva någonting tillräckligt? Eller lyckas du inte? Jag tycker att det går alldeles utmärkt att beskriva vad det är. Man kan till och med citera någon av de tunga kritiker som har varit. Folk som är specialiserade på hur barnpornografi ser ut på nätet till exempel. Säger att det här är direkt imitationer av den typen av bildmaterial. Så behöver inte man visa upp det själv. Men att smälla upp liksom nakna tonårstjejs stjärtar bara för din bevakning. För fan vad dumt och äckligt. Och självmål.
Jag håller med. Också lite trött på hur American Apparel får bära hundhuvudet för all världens sexism helt plötsligt.
Ja, så är det verkligen.
Det är jävligt. Men ja. Det är ett annat snack.
Ja, men vi behöver ju bara gå här utanför. Vi sitter ju här och poddar från Kibstadhuset. Ligger på Kungsgatan här i centrala Stockholm. Och du kan bara gå längs med Drottninggatan och titta på alla andra. Men det är precis som du säger. Men det är som att det krävs en god och en ond. Den goda kraften nu i höst har ju varit Åhléns. Som har haft kampanjer där kvinnor har haft slöja på sig. man har fått positiv uppmärksamhet för att man har visat på diversity i den reklamen. Och så är American Apparel de dumma sexisterna. Men som sagt, gå längs med vilken svensk shoppinggata som helst och man ser jävligt många av de här dumma trulposerna. Och liksom, och framförallt så ser du ju mängden där det är sån extrem övervikt av kvinnor i reklamen som är avklädda versus män. Ja, nej, men så det är absolut, det är dumt. Vi missar en viktig diskussion här när vi bara pekar finger.
Verkligen.
Åt en viss aktör.
Du, we're out of time, darling.
Ja.
Nästa vecka ska vi ha en gäst.
Det ska vi. En otroligt spännande gäst. Vi säger ingenting mer.
Nej, men jag är så peppad på den här gästen. För att jag har i flera år beundrat hennes journalistik.
Åh, vad roligt. Jag också. Ja.
Det får bli en teaser. Vi vill inte avslöja än.
Nej, vi säger ingenting mer.
Tack för att du lyssnar. Feedback, ris, ros etc. Man kan använda taggen AB-podd i sociala medier eller mejla oss. Leta rätt på våra mejladresser, för du är smart. Tack Lisa.
Tack Margret.
Ha det gott.
Ha det bra. Hej.
Hej hej.